don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability.
Wow. Very first tech IPO, and it's a big one.
Stock market hit an all-time record high today.
A crash is coming. Now, whether it's 6 months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every 5 years. We've gone 8 years without one.
People have to realize this is the biggest IPO ever.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Market Makers. Hur är läget, Fabian?
Jo, men det är bra. Det har varit en fin vecka. Hur är det själv?
Det är bra faktiskt. Det har varit roligt. Vi spelar in den 24 oktober på tisdag alltså. Och det har ju varit en spännande dag. Oscar Properties vinstvarna igår natt. Vid 23-tiden någonting.
Ja, ligger minus 10%.
Ja, och det var väl inte jätteoväntat med tanke på siffrorna som har kommit ut på senaste tiden. Och överlag, de har ju problem. De sitter ju i den värsta skiten kan man säga när det gäller bostadsutveckling. För att de gör ju lägenheter som de försöker sälja. Och ganska dyra projekt i ganska dåliga områden. Så jag vågar på så att det har varit inte jätteförvånad över deras vinstvarning. Men det är ju givetvis alltid tråkigt för de som förlorar pengar. Jag är inte heller jätteförvånad över Fortnox Q3. De släppte sin delårsrapport i morse och den gick väldigt bra. Den gick ju plus 7%. Så att alla Market Makers-lyssnare har ju redan tjänat 7% alltså på vårt tips.
Ja, din aktierek.
Ja, nej, men det är ett fint bolag. De visar tillväxt kvartal efter kvartal, så får vi hoppas givetvis att det håller i sig. Men jag vet inte, jag tycker att det här känns som ett väldigt fint okonjunkturkänsligt bolag.
Absolut. Och sen andra saker som når rekordtoppen, det är ju Dow Jones, Series 23.
Ja, det hände ju förra veckan, 23 000.
Exakt.
Inte dåligt alltså, det är nya all time highs på nya all time highs.
Och sen Bitcoin slår i 6 000.
Och det var ju också, det var ju i samband faktiskt med det avsnittet vi släppte när vi pratade om Bitcoin Gold här om veckan. Så det måste ju varit den här beryktade market makers-effekten.
Jag tror verkligen att market makers-effekten är väldigt starkt.
Nu vill jag minnas att senast nu på dagen så låg den ner på 5,9 eller 5,8 tror jag. Men den ligger där runt 6K nu, snåret i alla fall. Och det är rätt häftigt ändå.
Det utvecklats väldigt starkt senaste året.
Ja. Sen apropå just kryptovalutor och sånt så var det rätt intressant. Det känns som att det har börjat bli en trend att det är sajter som minar via sina användare. Jag såg bland annat att Pirate Bay, de gör ju så att när du går in på Pirate Bay, om det är någon fortfarande som håller på att ladda ner och inte streamar, men om du går in där så har de börjat göra så att de använder din dator för att bryta nya kryptovalutor. I just Pirate Bays fall använder man Monero då, som är en kryptovaluta som ska vara extra anonym egentligen. Men det har sett det hos några andra sajter också. Det är en ganska spännande företeelse att man kanske då i framtiden skulle kunna välja, ja, vill jag mina kryptovalutor eller vill jag ha reklam på hemsidan. Det är en ganska intressant utveckling.
Absolut.
Sen, en av de sista nyheterna, det var äntligen en Giant Robot Duel.
Jag har längtat hela livet på det här.
Alltså jag vet inte om det finns, jag är inte något jättestort anime-fan, men det är ju väldigt klassiskt det här med stora robotar. Ja,
men alla kollar väl på Transformers när man var liten?
Ja, om inte precis, om inte annat så har jag alla sett Transformers. Ja, det här stora robotar som slåss är ju någon konstig dröm som folk har, och nu har den blivit verklighet. USA mötte Japan förra veckan i en jätterobotduell.
Absolut.
Och det var riktigt antiklimax.
Ja, men robotarna, de är väl inte lika bra som man, i alla fall de här stora robotarna. De presterar inte liksom riktigt vad man drömmer om.
Nej, men det var riktigt intressant. Och är man intresserad av robotar tänkte jag att vi skulle nämna det. Det finns ju två stycken kända ETF-er. Det finns ju Global Robotics and Automation Index, som då står för, med ticken Robo.
Och så finns det Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF, som har ticken BOTS.
Med Z på slutet.
Med Z, och det är väldigt viktigt. Men det som är rätt kul med just robot- och automations-ETF-er och AI, det är att det kan ju liksom, många jobb som kommer försvinna nu i och med att mycket som automatiseras bort, mycket robotar som tar över jobb. Hur kan man hedga sig mot det här? Jo, investera i det som kommer ta över jobben, och det är ju robotisering, automationen.
Ja, men sen var det faktiskt en jätteintressant nyhet idag, och det är ju att det är ju en grej att man kan investera i de här robotarna, men du investerar ju ändå i tillverkare av robotar eller i botsfall då, även AI-tillverkare om man ska säga, eller utvecklare. Men det jag har eftersökt, det är ju man vill ju gärna investera också i AI-strategier eller AI som handlar åt den. Och det har faktiskt kommit nu. Det finns, IBM har ett jättestort projekt med The Watson. Det är ibland en AI som är känd för det. Man Jeopardy för, kan det vara nästan 20-30 år sedan nu.
Håller väl på mycket med typ cancerdiagnostik och liknande.
Ja, det är ju en generell AI så att säga, kan man säga, som de har byggt. Och sen så har man då applicerat den på massvis med olika områden. Och så har de den här grunden då, som de står på. Och då finns det bland annat en startup då, som ligger inom IBM, deras inkubator för startups. De fokuserar på att använda Watson på finansiella marknader. De har nu släppt en ETF. Och det är ganska intressant, för att såvitt jag vet i alla fall så har det inte funnits något sånt förut som vem som helst kan investera i. Så den är jätteenkel. Den går att handla nu på de flesta nätmäklare, och den ETFen har artikeln AIEQ. Så det tycker jag man ska kika på. Den har bara varit igång där någon dag, så det finns inte så mycket historik.
Det är jäkligt intressant faktiskt.
Så den investerar, jag kan dra snabbt, nu är vi inte sponsrade den på något sätt, men den investerar i amerikanska bolag. Den analyserar, tror jag, nästan 6000 bolag. Och den håller koll på Twitterflöde, nyheter, patentansökningar och så givetvis all fundamenta. Och så ska den då använda maskininlärning för att själv lära sig strategier. Det är superintressant projekt, tycker jag.
Fan, ska köpa en liten post nu?
Alltså. I dagsläget har den runt 70 bolag eller något sånt, vill jag minnas att jag läste. Men, vad ska vi prata om idag?
Ja, vi ska först gå in på lite nya roliga IPOs.
Ja, men det gör vi alltid.
Ja, det gör vi alltid. Men ta upp tre stycken som kommer noteras de kommande dagarna. Och sen ska vi gå in lite mer på råvaror.
Vi ska djupdyka i råvaror, vill jag påstå.
Så Niklas, du har ju en väldigt stort intresse för råvaror.
Ja, det är väldigt intressant. Det är också lite sådär, har jag haft i jobbet, har vi gjort mycket mot råvaror. Jag ska komma till varför det har varit intressant med råvaror också. Men överlag ska man ju säga att de är väldigt undervärderade mot aktier. Men så tycker jag också att det är intressant, just det är inte så många som vet så mycket om råvaror och vet framförallt, många har idéer om råvaror men de vet inte riktigt hur man investerar dem heller. Så vi tänkte köra en sån liten en skola om hur man ska investera, hur det funkar, vad som påverkar priser och sådär.
Det är svinbra. Det är ju inte lika lättillgängligt att börja med råvaror som det är att börja med aktier.
Nej, det är ju inte det. Och sen så tänkte vi då i ett nästa avsnitt att vi ska följa upp det här med några rätt intressanta råvarucase. Men vi samarbetar ju som vanligt med IPO.se, den bästa plattformen för allting som rör IPOs.
Intresserad av att läsa mer om IPOs och de vi nämner, hoppa in på IPO.se för mer info.
Där ser man kalendrar med handelsdagar och alla nyheter som rör på. Det är riktigt, riktigt bra sajt faktiskt.
Stabilt nyhetsflöde där man får veta allt man behöver.
Så, men du tänkte först upp i vad som heter TouchTech, va?
Ja, TouchTech har ju då som idé att de vill digitalisera butiksupplevelsen och genom detta öka försäljningen i butiker. Nästan tvärt emot vad andra bolag vill göra, att de vill helt digitalisera upplevelsen. Om du tänker till exempel Alibaba som vill ta allting online, så vill TouchTech ta det som är online till butiken. De vill att du ska kunna scrolla och hitta nya liksom, saker in i butiken via deras lösningar. Och vad är då lösningen? Det handlar i stort sett om touchskärmar som visar produkterna. Och detta kan ju liksom låta lite, vad menas med det? Men tänk,
En stor iPad.
Har du sett filmen med Tom Cruise?
Minority Report.
Det ser lite ut så när de håller på YouTube. Det är som ett bord eller som en slags tv-skärm framför dig. Och sitter och swipar mellan de olika liksom, rutorna och håller på.
Ja, men så om man ska köpa en bil då till exempel. Vet att om den är som exempel. För att då är det ju mycket konfigurationer. Man ska ha läder, klädsel och vilken lack man ska ha
och
allting.
Exakt. Och de har två produkter. Den ena heter TouchTech Lima och den andra heter TouchTech Vendo. Och då Lima, som du nämner, ska användas för lite mer komplexa och konfigurerbara produkter som bilar. Och då är väl meningen att du ska ha en, liksom, en bild på bilen och du ska kunna välja mellan olika kategorier och olika liksom, möjligheter och hur du ska kunna, liksom, du ska kunna konfigurera det liksom, rätt fritt. Och framför dig ska du då liksom, få en fullständig bild över hur det kommer se ut. Och det här ska du kunna göra i butiken istället för att sitta och kolla på en standardbil, så ska du liksom, kunna säga men det här är din drömbil, det är så här du vill ha den. Sen har de även den här produkten som heter TouchTech Vendo och används lite mer för standardiserade produkter som typ kläder och inredning. Och då är det väl liksom att du ska kunna säga så här ser slipsen ut, så här kanske slipsen ser ut med lite annorlunda material. Och så ska du kunna scrolla igenom det utan att butiken faktiskt har allting på lager. Du ska kunna få möjligheten att se vad butiken erbjuder utan att butiken faktiskt har det där.
Ja, jag måste ändå säga att jag är lite tveksam till det. Det låter ju väldigt likt bara det man gör på nätet, fast man ska stå i en butik och göra så alla andra ser. Ja, jag testade någon liknande sådär faktiskt när jag var i New York. Då hade de på, om det var Adidas eller Nike, körde ju någon sån i sin butik där man kunde göra, designa sina skor, minns jag bland annat och sådär. Ja, men det är i alla fall, det kan ju vara ett intressant bolag. Jag vet ju, Alexander Bard som jag pratade med någon gång, pratade om att det här med att öka upplevelsen i butiker, det tror jag han kommer bli det nya stora. Dock tror jag att han kanske mer mot AR, men det känns ju som att det här kommer glida in i det så småningom också.
Ja, för att frågan är ju att kommer det vid en viss tidpunkt vara helt digitaliserat, eller kommer liksom människan fortfarande tycka om att gå ut på stan och gå in i butiker? Troligtvis kommer på ett eller annat sätt folk fortfarande liksom tycka om att gå i butiker ifall man inte har något bättre för sig.
Fast man vill ju ha, när man kommer ut i butik så vill man ju ha servicen, det är ju det man är ute efter. Någon som hjälper. Då skulle jag i sånt fall vilja ha en AI-assistent.
Jag är tvärtom, jag vill inte alls ha servicen.
Nej, men då handlar jag på nätet. Om jag inte vill ha servicen, då handlar jag på nätet, då vet jag vad jag vill ha. Mm. Men om jag går till en butik, då gör jag det för att få klämma och känna och fråga någon och få lite hjälp med det.
Ja, men jag kan gå dit för att klämma och känna utan att man nödvändigtvis vet vad man vill ha när man kommer in dit.
Ja, jo, absolut. Men det kan man, ja, jag tycker man kan lika gärna på nätet. Men bolaget i alla fall, de omsätter runt 3-4 miljoner. Går inte med vinst i dagsläget, utan förlorar ungefär 2 miljoner.
Ja, då resultat på aktie 2016 låg på minus 0,56 SEK. Och resultat för, antar att det är Q2, det är 8 månader, Q3 kanske det är till och med då, är minus 0,48 SEK. Så det går ju fortfarande back, och de tar in pengar för att expandera. Pris per aktie är 6,9 kronor. Minsta investeringar 6900 kronor, och de har en pre-money valuation på 3,9 miljoner SEK.
Så post-money blir det ju då ungefär 50 miljoner, va?
Exakt. Och så är det täckning fram till 6 november och första handelsdag 22 november.
Ja, det ger ju den post-money-värderingen ger ju ett price to sales på runt 12-13 kronor ungefär. Så det är ganska dyrt, men det här är ju ett bolag. Om man tror på den här typen av digitalisering, så det är ett intressant case. Om inte annat så lär det vara en heta IPO, för det känns som att alla digitala bolag är det idag.
Ja, det är relativt säreget.
Ja. Sen tittar du på 2CureX. Det känns lite mer biotech.
Jo, men exakt. 2CureX är ett biotech-företag. De sysslar med att utveckla en metod för att kartlägga den effektivaste behandlingsmetoden för det som kallas kolorektalcancer.
Ja, och nu bor jag ju tillsammans med en läkare, så att det är ju då kolorektal, alltså kolon och rektum. Det är ju tjock- och ändtarmscancer, den tredje vanligaste formen av cancer i Sverige.
Och nu vet jag ju as a fact att du faktiskt har kollat upp det på Google precis innan. Men i alla fall då, den här metoden IndiTreat som 2CureX håller på att utveckla, det är som sagt, det fokuseras just nu på kolorektalcancer. Men i framtiden kan det eventuellt användas för andra typer av cancer, till exempel bröstcancer, äggstockscancer, njurcancer. Det finns en bredare typ av diagnoseringsmöjligheter. Och anledningen till att de håller på att utveckla så här metod, för idag används en typ av one size fits all metod för att bota cancer, om jag förstått det rätt. Eftersom varje typ av cancer är väldigt individuellt, så vill metoden hjälpa varje enskild patient att hitta typ den bästa möjliga behandlingsmetoden för situationen.
Det låter ju väldigt smart.
Jo, om det fungerar.
Ja.
I stort sett så gör du ett prov, sen ska det ta cirka 10-14 dagar och kosta typ 18 000 kronor för att få resultat och en diagnos. Och eller inte en diagnos, men hur du ska behandla din diagnos.
Förslag på behandling. Mm.
Det som är intressant, och inte bara privata intressenter som är involverade, utan det är även forskningsråd inom EU, Danmark och Tyskland.
Ja, det är faktiskt väldigt intressant. Produkten låter ju klockren. Sen ska man alltid ta med sig just med biotechbolag att det är väldigt, väldigt hög risk. För det kan vara svårt att driva igenom de här grejerna. Men om det lyckas så brukar det vara väldigt hög avkastning också. Så de har lanseringen planeras till 2020.
Så det är en bit bort.
Det är en ganska bra bit bort. Så det finns ju också den här risken då, ska man ändå nämna, att det kanske blir nya emissioner på vägen och sådär. Men det kan vara ett intressant case för er som gillar att handla den här typen av aktier. Pris per aktie är ungefär 7,8 kronor. Då ger en post-money valuation på ungefär 80 miljoner då. Exakt. Hela bolaget. Teckning fram till 27 oktober, första handelsdag 24 november. Så vill ni vara med och teckna den så gäller det att göra det ganska fort efter ni hör den här podden.
Ja, bråda dagar.
Men sen ska det ändå nämnas, de omsätter ju ungefär en miljon danska kronor. Så de har ju ändå lite intäkter också.
Exakt, jag är men sen positivt. Går de ju förlust på resultat, alltså förlust före skatt på 0,5 miljoner danska kronor.
Ja, men ganska god samtidigt likviditet och ganska god soliditet också.
Ja, de har inga långfristiga skulder faktiskt, vilket Nej. Är intressant.
Nej, så det är väl antagligen just aktiepengar man stoppar in i eget kapital. Sen sist, det som jag tycker mest intressant här, som tyvärr inte går att teckna.
Nej, det går inte att teckna längre, men det har första handelsdag den 26 oktober. Alltså samma dag som podden släpps. Och det är ESN e-sport. Eller ESEN e-sport. Och det är alltså ett av Sveriges största sändningsbolag för e-sport och gaming. Tänk er en typ av tv-sportskanal fast för e-sport. Som de brukar sända via sina kanaler på typ Facebook, Twitter, Twitch.
Twitch ägs av Amazon. Och har mer tittare än både Netflix och HBO. Mm. Det är rätt imponerande. Tittar du på Twitch?
Jag har tittat en del på. Jag gör inte så mycket längre, men jag hade en period när jag började 2014-2015 som jag kollade väldigt mycket på Twitch. Det är rätt underhållande. Det är mer underhållande än man kan tro.
Ja, men Twitch är enormt. Det tycker jag, vet man inte vad Twitch är så ska man kolla upp det.
Ja, men det kräver ju att du har... Så är det med alla sporter, att du ska ha kunskap och intresse för det de spelar.
Ja, men jag tänker mer på att själva fenomenet borde man kolla upp. För att det här är någonting som är, verkligen ligger i tiden.
Absolut.
Som men de har ju också en e-sportturnering, King of Nordic, som är en CSGO-turnering. De sänder också turneringar för stora evenemang, som Dreamhack. Har du varit på Dreamhack, Fabian?
Nej, jag fick aldrig åka för mamma när jag var liten.
Min mamma, hon sa att jag inte fick åka på Hultsfred och sådana festivaler. Men Dreamhack var inget problem, där har jag varit.
Är det så?
Ja, jag
kommer... Nej, fan, jag ångrar mig. Men det var när Dreamhack fortfarande var väldigt litet. Nu vet jag alla vad Dreamhack är, det är väldigt legit. När jag ville åka på Dreamhack när jag var ung så var det ju fortfarande en liten håla i Jönköping. En liten, typ, någon farbrors basement liksom.
Jaha, ja, då var det tidigare än mig. Jag var ju när det var på Elmia-mässan i Jönköping. Då var det ju nästan, det måste ha varit 50 000 eller någonting tror jag kanske kom de åren.
Oh, jäklar.
Och Bass Hunter var där och spelade. Och jag sjöng karaoke.
Gamla goda tiden. Mm.
Last Ketchup sjöng jag för de här 50 000 människorna.
Men Last Ketchup, då måste det ju ändå varit ett tag sedan du var där.
Ja, jag var 15 tror jag. 14 Aha, kanske. Yeah. Mm.
Men i alla fall... Men ESEA,
sidospår.
De fokuserar i alla fall på mycket turneringar som fokuserar på för människor som är strax under elitnivå eller morgondagens stjärnor, citattecken, som ESEA kallar dem. De har i stort sett tre affärsområden, och det är online, event och produktion. Och det innebär ju att de har ju sina online-kanaler, de styr upp sina egna event och allting de publicerar i sina kanaler producerar de själva.
Så de hade sin teckning i våras och kommer nu lanseras den 26 oktober i första handelsdagen, och det ligger på Aktietorget då. Post money valuation 51 miljoner, teckningskursen var 16 kronor, så det ska bli spännande att se vad den öppnar på, om det är samma typ av hås när den har legat och väntat så länge sedan i våras. Men det får avsluta den delen om IPO.se och de spännande IPOs.
Om ni vill veta mer om IPOs så kan ni med all fördel glida in på IPO.se och läsa lite.
Yes, och om inte annat ses vi i orderböckerna på ESN den 26 oktober.
Är det så?
Ja, vi får se. Jag ska i alla fall hålla koll på det.
Men idag ska vi prata lite om råvaror. Varför ska vi göra det, Niklas?
Ja, varför ska vi prata råvaror? Det tänker jag komma till om en stund, hade jag tänkt. Jag tänkte först att vi ska börja med lite bakgrund och basfakta som vi liksom behöver ha med oss in i det här. Och som vi sa innan, det är väldigt många som har idéer om råvaror, tankar om råvaror. Och det är jäkligt intressant, men det kan kännas som ett stort steg att börja investera i. För att det är lite andra produkter oftast än att bara köpa aktier.
Ja, framförallt har du inte de här... Det är inte ett företag som står bakom.
Nej, exakt.
En yield och avkastning som styr.
Precis. Så om vi börjar med bara definiera vad vi menar med råvaror. Det finns ju en del, alla råvaror handlas ju inte på en börs. Men om vi utgår från ett av de kändaste råvaruindexen som är S&P GSCI, som står för Goldman Sachs Commodity Index, alltså råvaruindex, så innehåller ju den bland annat, den har ett antal grupper, den har bland annat industrimetaller, där hittar vi aluminium, koppar, bly, nickel, zink, den typen av metaller som här med Boliden handlar med, som hade sin Q3 idag för övrigt, som inte såg jätteroligt ut. Sen finns det ju då en grupp med där guld och silver ligger i. Där har man ädelmetaller. Trots då att silver kanske oftast anses ändå som en industrimetall också. Men den ligger i alla fall där under ädelmetaller. Och det är väl här, guld har ju nog alla en åsikt om som håller på med investeringar.
Ja, guld är väl den typiska liksom libertarian investeringen.
Verkligen.
Men sen inom råvaror har även de här liksom lite annorlunda, lite roligare som de flesta inte tänker på. De flesta tänker på guld, silver och aluminium och liknande. De tänker på råvaror. Men det finns även liksom jordbruk där det inkluderas vete, majs, sojabönor, liksom bomull och socker. Och det är faktiskt näst största del av det här indexet och utgör cirka 10% av indexet.
Ja, sojabönor kan ju vara ett intressant exempel om man tror på den här vegetariska trenden som har ökat.
Absolut.
Sen har vi också den mest lustiga, eller vad man ska säga, som kanske inte kommer gynnas av den vegetariska trenden, och det är ju boskap. Och då är det ju framförallt grisar och nötkreatur, alltså kor och tjurar som man handlar med. Och sist men absolut inte minst har vi då energitillgångar. Och det här utgör ju nästan 80% av det här indexet, vilket har fått lite kritik för att det är lite konstigt viktat. I princip blir det ju som ett index på oljepriset och naturgas. För det är det innehållet. Det är ju crude oil, alltså råolja, och så olika typer av gas.
Det gör det rätt intressant då, att då är det 20% kvar av index, för att 10 består av jordbruk. Men man skulle väldigt enkelt kunna tro att det är guld som utgör majoriteten av det, eller
exakt. Om man tänker så här, vad innebär att man handlar med råvaror? Vad är det man köper för någonting? Jag tänker, för en aktie är ganska enkel att förstå ändå. Du köper en andel av ett företag, tanken är att företaget ska gå med vinst, och då ska du få utdelning av den här vinsten. Så den har alltså en yield, en avkastning. Sen har det blivit så som marknaden ser ut, så är det ändå väldigt mycket spekulation. Man tror att vinsterna ska öka och då kommer priset öka på aktien. Men grundtanken är ändå det här, du vill ha yield, du vill ha någon form av avkastning. Och det har du ju inte med råvaror. I råvaror och även valutor så är det ju bara spekulation det handlar om. Så det är alltså utbud och efterfrågan man måste ha koll på. Kommer priset gå upp eller kommer priset gå ner? Och då beror det givetvis lite på vad det är för typ av råvara. Vad styr utbud och efterfrågan? Vilken av dem är viktigast? Och det är det här som är jäkligt intressant att analysera, tycker jag i alla fall. Så vi tar några exempel som kan vara intressanta. Det är rätt kul att förstå dem också, för att de driver mycket av världsekonomin. Om vi tar oljan då, den placeras ju främst på utbudssidan egentligen. Hur billigt kan vi producera olja? Delvis har vi OPEC som sitter i den här sammansvärjningen, som sitter och försöker styra priserna genom att ha produktionsneddragningar och sånt. Men i grund och botten är det ändå just, kan du göra det billigare, vilket pris kan du tillverka oljan för att ändå gå break-even? Om man tittar till exempel det vi haft, nu har vi ju det här fracking, alltså så här skifferolja som gör att det blir jättebilligt, och då har oljepriserna gått ner väldigt mycket. Men innan man kom på den tekniken så var det ju väldigt dyrt med olja. Och det här finns ju då en del som spår att det kommer hända igen, för att skifferoljan räcker inte så himla länge, så den kommer ta slut. Då måste vi kanske gå på liksom djuphavsolja eller börja gräva olja under Arktis eller någonting. Och då kommer ju det leda till att oljeprisen sticker upp igen extremt mycket, för att det blir dyrt igen för att investera i nya. När man har kommit på det nya, då kan man börja automatisera och göra processen smidigare, och då sjunker prisen igen. Så man har ju den här pendlingen som går upp och ner.
Tittar man istället på guld så styrs priset till största del av dollarpriset.
Eftersom den prisas i dollar.
Exakt. Många tänker ju på guld som en tillgång för krissituationer. Kollar man tillbaka i historien så brukar det dock berätta en annan historia. Som oftast i en börskrasch eller kris så sjunker faktiskt guldet, precis som alla andra tillgångar. Däremot brukar det oftast återhämta sig ganska fort och till och med stiga efter det. Det är alltså ingen idé att egentligen hålla guld som en hedge mot börsen vid ett ordentligt fall. Däremot, eftersom guldet styrs av dollarpriset, så guldet ses som en hedge för fallande dollarpris.
Vilket man får av inflationen, eftersom inflationen är ju, den sänker köpkraften i varje dollar i det här fallet. Och ökar om inflationen ökar, eller åtminstone förväntningen på inflation ökar, så brukar investerare allokera sina pengar i guld. Och det gör man ju då för att behålla värdet på pengarna egentligen gentemot dollarn. Och det var lite intressant. I första avsnittet av podden så träffade vi Joakim Bornold, sparekonom på Nordnet. Och han drog en riktigt bra citat, eller en riktigt bra fråga som han ställde till private bankkunder. Och det är ju, vill du bli rik eller vill du fortsätta vara rik? För det är oftast det handlar om, är man en småsparare så att säga, eller så handlar det oftast om att bli rik, och då vill man få avkastningen. Medan har du redan väldigt mycket pengar, så är det mycket mer intressant kanske att just lägga dem i guld, bara för att få behålla värdet på dem, för att de inte ska ätas upp av inflation. Sen finns det ju givet i hela den här prepperrörelsen och folk som tror på världens undergång, att då guld ska bli någon slags valuta igen vi använder. Men det är liksom en lite annorlunda historia. Och det ska ju till väldigt mycket. Men på andra sidan styrde marknaden lite grann. För vi såg ju det till exempel med Nordkorea när det var hot om kärnvapenkrig. Så stack ju guldpriset upp. Sen kan vi även nämna, tycker jag, industrimetaller och jordbruksråvaror som exempel också. För industrimetallerna, de styr sig främst egentligen av vad vi ligger i konjunkturcykeln. Hur mycket satsas det? Hur mycket infrastruktursatsningar är det? Hur mycket tillverkar företagen? Allt det här drar ju ut industrimetaller i marknaden.
Och det var därför vi såg en sån ökning i råvarupriser när Trump lovade infrastruktursatsningar.
Exakt. Och i dagsläget så är det ganska intressant, för den största efterfrågan kommer från Kina. Och vilket jag tycker, det är märkligt tycker jag i alla fall, att i västländsk media skriver man ingenting om det här.
Men Kina då, överlag är väl ett underskattat att skriva om i svensk och europeisk och västerländsk media verkligen. Överlag. Vi har ju man hör ju ingenting om det.
Nej, vi har ju våra ögon fokuserade på USA, vilket jag tror kommer vara en dålig strategi över tid.
Jag menar, alltså, om du tar upp de största kinesiska bolagen för majoriteten skulle liksom, eller bara fråga vad är det största kinesiska bolaget eller de största techbolagen, så kan de flesta inte svara på det.
Nej, men annars sitter alla hemma och handlar på Wish.
Exakt.
Idag. Men det är också en sidohistoria. Men de har ju sitt initiativ bland One Belt, One Road, som är världens största infrastruktursatsning i historien. Vilket gör att de importerar i princip all koppar, all stål, allting de kan hitta. Helt enorma mängder. Det här projektet ska sträckas över i princip hela Asien, Oceanien, Europa och delar av Afrika. Helt enormt, och det ska byggas massvis. Så det styrs väldigt mycket, de här industrimetallerna styrs väldigt mycket av hur mycket det tillverkas, hur mycket man behöver dem egentligen. Det är mer efterfrågan än utbud. Gäller jordbruksvaror så beror det givetvis lite på vilken det gäller, men generellt är det rätt intressant, för här spelar ju väder och sådana saker väldigt stor roll. Så om man är intresserad av det, så är det här kanske någonting man skulle kika närmare på. För det är ju så, dåligt väder ger dålig skörd och då stiger priset. Till exempel såg vi det här med priset på apelsinjuice tidigare i år efter amerikanerna som slog mot USA. Så var det just stora delar av USA som inte kunde tillverka apelsiner, och då steg priset på apelsinjuice väldigt kraftigt under en kort tid. Och där måste vi ju nämna filmen Trading Places, eller Ombytta roller.
En fantastisk film. Och Trading Places handlar om att Dan Aykroyd och Eddie Murphy handlar futures för råvaror.
Terminer alltså.
Terminer, exakt. Och det kan låta roligt för att de handlar saker som pork bellies och orange juice. Men sanningen är att i USA går nästan allting att handla på börsen. Förutom en sak, det är lök. Det är olagligt sedan 1958 att handla terminer för lök i USA. Och varför är det så? 1955 så bestod 20% av råvaruhandeln på Chicago-börsen av lök. Två traders insåg, shit, vi kan tjäna fett mycket pengar. Så de började köpa stora mängder lök och lök-futures under 1955. Och de lyckades köpa upp cirka 98% av Chicagos löklager. Detta drev upp priserna. Sedan började de shorta lökterminerna och samtidigt sälja ut på marknaden all lök de hade, vilket fick priset att totalkrascha eftersom tillgången ökade explosionsartat. 1955 så kostade en 22 kilos påse med lök $2.75, och i mars 1956 så kostade samma påse 10 cent. Det var alltså billigare att köpa löken i påsen än att köpa själva påsen.
Det är rätt otroligt.
Det är rätt intressant.
Värdeinvesterares våta dröm.
Ja, lite. Men löken blev helt värdelös och du kunde inte trada den någonstans. Och det blev så illa att lökproducenter började gå i konken och gick till kongressen. Och 1958 skrev president Eisenhower under The Onion Futures Act för att stoppa manipulationen av lökmarknaden.
Och apropå lagar, så är det ju faktiskt så att det finns en Eddie Murphy rule som just förbjuder insiderhandel på råvarumarknader.
Exakt, för det var faktiskt inte olagligt fram till 2010.
Nej, precis. Och då när man tog upp det här så nämnde man Trading Places i det här förslaget och tog upp det också, Eddie Murphy rule. Så det är en lite rolig grej om det där. Men hur handlar man råvaror? Det finns massvis med sätt. Vi ska försöka ta det lite snabbt och kanske ta de mest relevanta. Det man följer ofta till de här indexen, som det här S&P, GSCI som vi nämnde, är ju terminspriser. Och en termin, alltså eller terminskontrakt om man ska korrekt, det är ju ett avtal om ett köp egentligen. Jag säger till Fabian att jag köper din lök för $2 om 2 månader. Och kommer priset då stiga på den tiden, ja då har jag ju tjänat pengar, för den tillgången jag får om 2 månader är värd mer än de $2 jag betalade. Tror man istället att det ska sjunka, så säljer man ju ett terminskontrakt helt enkelt. Och det är väl det, liksom det renaste sättet att handla, men jag vet att det är flera nätmäklare som inte erbjuder det sättet att handla. Som inte erbjuder de här typen av terminer och optioner då också, som är en variant av det här. Så många går gärna till certifikat. För går man in bara som en nybörjare på någon nätmäklare, så söker man till exempel på olja. Då hamnar man ofta på oljecertifikatet. Och certifikat kan funka. Du kan oftast gå både lång och kort med certifikat. Certifikat har ibland vill du ha hävstång i placeringen, så att du har en belåning som gör att du kan tjäna mer eller få mer avkastning egentligen då. Men det man ska tänka på, köper du ett certifikat med hävstång, så är det så att utan att gå in på det tekniska, så nollställer man egentligen hävstången varje natt, eller man räknar om den, vilket gör att du inte får en linjär hävstång, som det heter. Det vill säga att över tid, om tillgången stiger och sjunker mycket värde fram och tillbaka, så kommer din avkastning att försvinna. Du kommer egentligen att gå back, trots att du kanske hade rätt i att priset skulle gå upp. Så det man brukar säga är att ett certifikat med hävstång ska du aldrig äga längre än en dag. Du ska sälja det och köpa det på samma dag. Däremot har man egentligen inget problem med att köpa vanliga certifikat utan hävstång då. Vill man däremot ha hävstång, så tycker jag mest intressant produkten är Mini Futures, en typ av varant egentligen. Och då är det ju en form av lån som tas upp i bakgrunden. Sen finns det massvis med saker där också, till exempel tidsvärden, man betalar en liten ränta, den är dock väldigt låg idag. Och så måste man hålla koll på stopplossnivåer och finansieringsnivåer. Så det är lite tekniska, men det är inte så svårt som det låter ofta, så det är mycket begrepp som gör det förvirrat. Det man kan ta med sig i alla fall som är den viktigaste delen att titta på när du köper någon sån här mini-future, titta på hur mycket hävstång det är. Och för att desto mer hävstång, desto närmare kommer den här stopplossnivån vara. Och vid når den stopplossen, då säljer de ju av tillgången. För att den som har lånat ut pengar vill inte gå back. Och det betyder alltså att tar du väldigt hög hävstång och en hög volatil produkt, så kan ju den röra sig ner ganska kraftigt eller upp om du har gått kort. Och knocka ut dig så att säga. Och då blir det inte så roligt. Men annars är de ganska bra för om man ska ligga lång och länge tid för en så kallad linjär hävstång.
Ja, och sen om man inte orkar hålla på med så här. För det finns ju jättemånga olika typer av instrument man kan handla med på börsen. Så finns det ju börshandlade fonder, ETF-er. Och det är lite lättare att begripa.
Ja, både det och du kan göra en handlare i aktier också.
Absolut.
Inte i en råvara såklart, men du kan köpa aktier som är exponerade mot råvaror. Till exempel vi nämnde Boliden innan som håller på med industrimetaller. Det är ett typiskt sånt bra case för om man tror på råvarupriserna.
Skevt dock kan ju vara ETF-er som följer en väldigt bred mängd av råvaror. Med tanke på att, som vi nämnde tidigare, att guld och till exempel kakao kommer prissättas väldigt på olika sätt, så kommer det vara väldigt svårt att veta åt vilket håll det kommer gå. Om de samlar ihop, så är det nog bättre med lite mer specificerade ETF-er.
Ja, men vi kan ju ta guld till exempel, som du nämnde. Jättebra exempel på att visa de olika exponeringar man kan få via både genom aktier och ETF-er. För det finns ju en ETF som heter GLD, och den exponeras ju rakt mot guld. De äger ju guld och terminskontrakt på guld och så vidare. Så att det ska vara då en ganska ren exponering mot guld. Sen finns det ju också någonting som heter GDX. Står för Van Eck Vectors Gold Miners ETF. Den äger ju alltså guld. Guldbolag. Kan jag nämna då kanske GDXJ som är samma fast junior. Det är lite mindre gruvbolag då. Och då är det egentligen, då äger du ju aktier i massa gruvbolag som tar fram guld. Och fördelen kanske, eller om nackdelen beroende på vilket håll det går, det är att de här bolagen rör sig oftast lite fortare kanske än råvarans pris. Just för att de, precis som vi nämnde förut med guld, om man får en förväntan på ett pris, så kommer oftast aktierna röra sig fortare än kanske guldet kommer göra sig. Så det finns lite intressanta olika sätt att investera i olika råvaror. Det bästa är väl alltid att man först hittar den råvara man är intresserad av, man hittar ett case, och sen får man börja titta på vilken typ av tillgång är bäst för att få exponering mot det.
Så du har snackat väldigt mycket om råvaror nu, Niklas. Mm. Varför ska man intressera sig för råvaror?
Jo, för jag tror att det kan vara en av de mest intressanta investeringsmöjligheterna som finns just nu, i alla fall om man gillar att köpa undervärderat. Finansiella tillgångar är ju enligt alla mått mätt väldigt övervärderade. Det spelar ingen roll om du tjatar om att det är låg ränta och så vidare, och att bolagsvinsterna börjar se bra. Det är det historiskt mest övervärderade ögonblicket. Det finns dessutom en väldig diskrepans mot de reella tillgångarna, med undantag för bostäder. För de ligger på historiskt låga nivåer istället de flesta råvaror. Det finns en jätteintressant graf, jag tänkte vi ska dela den. Vi kan dela den på Twitter och lägga under i avsnittsbeskrivningen och sånt. Och det är ju egentligen en kvot mellan det här råvaruindexet vi pratat om och S&P 500, alltså den amerikanska börsen då i princip. Och den kvoten visar just hur råvaror värderas gentemot aktier. Och det är en jätteintressant graf, för att du ser i princip varje punkt där råvaror och aktier har varit så skevt värderade som de är nu, så har det alltid följts av någon form av kris på börsen. Sen kan det vara åt bägge håll. Vissa var, 2008 till exempel, så var råvarorna övervärderade istället gentemot aktier, vilket är lite intressant. Men senast vi var så här undervärderade gentemot aktier var ju 2001 under IT-bubblan innan den sprack. Och det är ju givetvis ett köpläge. Och varför är det intressant? Jo, för att som vi sa så har de ju ingen yield, utan det man har hållit på med här är spekulation. Och de flesta tillgångar lider ju under något som kallas för mean reversion. Alla tillgångar har en form av medelvärde som de ligger och kretsar kring, som de är värda. Och sen vad det här medelvärdet styrs av, det kan ju vara till exempel inflationen, i råvarornas fall eller i bolagsvinsten, i bolags eller i bolagsvinsten gör att det här medelvärdet ökar, kan man säga. Men i grund och botten så är det alltid en dans kring det här medelvärdet, upp och ner runt det. Men i slutändan har alltid mean reversion, den kommer sökas tillbaka till medelvärdet. Det kan ta väldigt lång tid, så vi säger inte att det här är kanske en trade som gäller imorgon, för just nu har ju börsen extremt momentum också. Men över några års sikt så bör det bli så att det kommer söka ett slags medelvärdet. Aktierna då kommer gå ner till medelvärdet, börja liksom ge någon form av rättvis värdering istället. Och råvarorna bör röra sig uppåt på normalt värderade nivåer. Och då pratar vi en uppsida på kanske 30-50% för de flesta råvaror. Och som en avslutande kläm, för jag känner att vi börjar nå någon slags mål här. Mark Yusko, en av mina favoriter på Twitter och sen hedgefondförvaltare, han har en ganska liknande syn på det här, och han sammanfattar allt det här inom ordet, eller uttrycket, get real. Alltså man ska ha reella tillgångar. Han tog upp ett jättebra exempel faktiskt i en intervju om just tillväxten i Kina, som vi nämnde tidigare. Och då menar han på att det första man köper när man kommer ur fattigdomen är en AC. Om man bor i ett varmt land i alla fall. Sen när man har köpt en AC till sig själv, då köper man en AC till sina föräldrar och sen en till sina mor- och farföräldrar. Varje AC kräver cirka 5 kilo metall, varav den största delen är koppar. Det är alltså då koppar eller metaller som tas ut från marknaden och borde höja priset på det som är kvar. Och detsamma gäller även bilar, som en klassisk indikator också på att man när man kommer ur fattigdom så köper man en ny bil och sådär. Där går det ungefär 100 kilo koppar bara i en bil, och ännu mer metall då. Så det är väldigt intressant. Vi ser väldigt många indikatorer på att råvarupriset ska upp, främst i industrimetaller och även del jordbruksvaror. Och då, Fabian, vad är 10 000 kronors frågan?
Ja, och det är vilka råvaror man ska satsa på. Och det är det vi kommer tillägga nästa avsnitt av Market Makers. Då kommer vi prata om bland annat hur elbilar kommer påverka priserna på industrimetaller, och den ökande medelklassen kommer påverka priser på både kakao och kaffe. Missa inte det.
Ja, exakt. Så det blir en sån här to be continued. Fortsättning följer, en riktig hook. Cliffhanger heter det, cliffhanger.
Så kommer det komma lite andra smått och gott, som det alltid gör i de här podcasten.
Exakt. Så tack för att ni lyssnade. Hoppas ni tyckte det här var intressant. Tyckte ni att det var bra? Eller om ni tyckte att det var skit, gör mer eller mindre av det här. Skicka ett mejl till podcast@ipo.se. Så, för vi får in jättemycket bra förslag. Bland annat var ju just det här med råvarupriser någonting som vi har fått förfrågan på, som vi tyckte var intressant att prata om. Sen sagt, hör gärna av er på Twitter också, @marketmakerspod.
Glöm ej att prenumerera, lämna recension, mejla, Twitter som sagt, och tack till ipo.se.
Ja, och tack för att ni har lyssnat.
Ni får ha det bra, till nästa vecka.